Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och aldrig mer tillbaka gå.
Du är varmt välkommen att lyssna till ett program från Radio NKS som sänds över Höglandets närradio på 103,9 MHz. Idag är det Höglandskyrkan som ansvarar för gudstjänsten.
Till Ingegärd Erlandsson som ska predika. Och Shine kommer att sjunga för och med oss. Marita kommer att spela till sångerna idag. Och ljud och bild och streaming är det Göran, Gärdeborg, Johanna Modig och David som står för idag. Och jag som ska ta oss igenom den här gudstjänsten och ha ledningen heter Kristina Jonsson. Jag tänker att vi börjar med att sjunga en härlig sommarsalm. Det blir nummer 200 i denna ljuva sommartid. Och vi sjunger de fem första verserna. Vi tar också upp en insamling under tiden och då finns ju swishnummer i bänkarna framför er i bänkraderna. Och det kommer också upp på skärmen antar jag, numret där. Och om man vill lämna pengar, kontanter, så finns det en låda i foajén där man kan lägga sina pengar då. Och sen också tänker jag på att om man vill fika efteråt så kostar det 30 kronor. Och gärna, man får gärna lägga på, gärna betala lite mer för fikat. Men om du är här för första gången så bjuder vi på fikat.
Thank you.
hade ju hoppats att det skulle vara några barn med här idag då, för jag har förberett en barnvänlig aktivitet eller en barnvänlig inledning. Men jag tänker att vi kör den ändå, för vi är ju barn allesammans. Så är det. Då tänker jag att vi tar den här klassiska guldlådan, och idag har jag inte gömt den, så ni ska inte behöva springa runt och leta efter den i alla fall. Jag har den här framme, men jag skulle vilja ha hjälp. Jag tänker att det är roligt i alla fall att det kommer fram någon mer här. Och då tittar jag på min goda vän Solbritt där nere. Har jag något barn här? Nej, men jag ser, de är för, vad härligt, då kan ju ni komma fram. Fantastiskt. Ja, det var så här att ni som satt framför, ni skymde, jag såg faktiskt inte dem. Det var liksom för lågt ner. Fantastiskt, Karin. Ja, finns det, nu kommer det ännu fler barn. Ja, det är ju fantastiskt det här. Jag blir bönhörd direkt. Nej, men titta, det bara väller in barn här. Det blir ju riktigt många. Förstår jag inte att det var något. Och nu är det ju 1, 2, 3, 4, 5 om de också vill. Vad roligt att ni kom fram. Då har ju jag en liten låda här framme. Vill ni gå och titta om ni hittar den? Det är ju inte långt nu. Ja, kolla. Kom. Den är jättetung, så vi kanske får hjälpas åt att bära den. Styrketräning, Johanna. Ja, den är tung. Det är en trälåda, så den är tung. Nu får ni börja plocka. Får ni se vad ni hittar i lådan? En rulle hittar du. Får fråga mamma. Hon kan hjälpa dig att dra bandet där sen. Ska vi börja med det som ni hittade här borta? Då får du veckla ut det där pappret som jag har där. Ska vi visa upp det så alla ser det. Lite svårt kanske att se på så långt håll, men vad är det på bilden? Ska vi be mamma berätta detta?
En familj.
En familj, ja. En familj kan ju se olika ut, men just på den bilden är det mamma och pappa och två barn och en mormor eller farmor eller nog, tror jag. Vad har vi mer? Ska vi se vad du fick för något? Det är en bok, men det är en bibel, ett nya testament är det. Så det är en del av bibeln. Vad har vi här då? En hund som min dotter har virkat faktiskt. Ja. Och vad har Karin för något då?
En pizza och ett hjärta.
Ja, och vad kan allt det här, hur kan det här hänga ihop då? Det kanske inte är helt enkelt hur jag har tänkt där. Vad tror ni? Jag skulle egentligen haft med en dockplagg också hade jag tänkt, men det hittade jag inte i röran hemma. Och jag glömde det hos barnbarnen igår, det kunde jag ju tagit där. De har ju det. Eller kläder kan man säga då, att det ska vara. Mm. Det är så här att jag har försökt att leta rätt på saker som man kan vara tacksam för. Man kan vara tacksam för sin familj, och man kan ju vara tacksam att man kan läsa Guds ord. Att man har mat på bordet, och att man kan vara tacksam för ett husdjur kanske. En hund eller en katt eller något djur som man tycker om. Det finns ju många andra saker också, vänner och kläder, att man har kläder på kroppen, och så det här får stå för tacksamheten, ett hjärta. Det var så jag hade tänkt. Jag tänkte prata lite om tacksamhet. Då, tack så mycket för hjälpen. Jag blev väldigt glad att det fanns några barn. Det blev ju så mycket roligare då. Och vad bra du stötte på den så bra där. Tack, Lilly. Jag har letat lite efter citat då, på tacksamhet. Och jag har hittat ett som jag fastnade för och som jag tycker säger så mycket. Det lyder: att leva i ett tillstånd av tacksamhet är porten till nåd. Det är ju faktiskt så i livet att det är ju inte alltid uppåt. Och vi har kanske inte alltid fokus på att vi ska vara tacksamma för allt. Men ofta kan vi hitta något som vi är tacksamma för. Fokusera på det. Det är inte alltid, det är ingen känsla egentligen, tacksamhet. Tacksamhet är den ändå. Inte bara en känsla, utan mer ett förhållningssätt. Där vill jag vara i ord och tanke, trots att det inte alltid är lätt. Försöka förmedla vidare till andra en inställning till livet. Leva här och nu och inte ta allting för givet. Vi ber tillsammans. Herre, Vi har så mycket att vara tacksamma för. Tack för alla goda gåvor som du ger oss varje dag, Herre. Tack för att vi får vakna upp den här morgonen. Att vi har fått vakna till denna nya dagen. Tack för att du är med i allt. Och du är med i den här gudstjänsten. Jag vill lägga den i dina händer, Herre. Att allt som ska ske under gudstjänsten ska du vara med i. Du ska förmedla det du vill ha sagt idag, Herre. I sång och musik och i predikan. Allt som ska ske i gudstjänsten idag ska få vara inspirerat av dig, Herre. Herre, tack för livet. Den största gåvan som vi har fått, Herre. Och att du är med oss. Du lämnar oss aldrig. Hur det än ser ut i våra liv så har vi det löftet att du går alltid med oss. Amen. Då ska vi få sång av Shine.
Hej. Idag står jag här igen. Idag jag tog med en sångbok. Det är ju från mamma. Jag frågade i morse, hur länge har du haft den? Hon sa det innan hon gifte sig. Så det är äldre än mig då. Lite länge sedan. Ja. Men jag tog fram två låtar. Det finns på engelska också. Lord, I lift your name on high. Men det, på catchen, det är inte riktigt samma, eller vad säger man, inte direkt översättning. Men jag kan berätta lite om det. På catchen är det Pamma, du det som du som skapade. Du som skapar. Ja. Om det finns ingen, någon som skapar, så finns det ingenting. Allting kommer från dig liksom. Det är allt liksom stjärnorna och allt vatten som finns, allting vi kan se, och det är allting du skapade det. Så det var skrivet så där. Ja. För lyssna.
Lift your name on high. Lemuna stashkan yong shi pan don da jamrang bunyo shi pan don da namuk de akabang lai yong pe shi ukang na so di ai ma
Ja. Sen den andra, det finns på engelska alltså. Det är God Will Make a Way. Det är sån här, ja, på kutchen. Ja, det är, den är direkt översättning så jag ska sjunga på engelska alltså. Så jag ska inte säga.
Lili kiba ai nimma dalam tu matin ning singata ning tway daya matu lam matu yana lam we ning chong dai simsa ai shin yipata she saw me ten gun jo ya shi je ju ning tway lam we ma ju ya zai ru jang te si men di u da shi ra de we mong gan chu ma rai tin chu mong ga go tu nya jeju ninan de we wa shi jeju ninan de we wa oh God will make a way where there seems to be no way he works in ways we cannot see he will make a way for me my guide, hold me closely to his side, with love and strength for each new day, he will make a way, he will make a way, God will make a way, where there seems to be no way, he works in way. We cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way.
I mitten av maj så ställde Louise en fråga till oss i gudstjänsten. Vad är du rädd för? Eller vad är du orolig för? Och så fick vi samtala om det en stund. Och jag tror det här är en väldigt bra fråga att samtala om. Det är bra att sätta ord på sin oro eller rädsla. För ofta blir det mindre då. Och du behöver inte bära den ensam. Och kanske kan du lämna oron eller rädslan helt, särskilt om du låter Gud vara med i samtalet. Veckan efter så tog jag upp den här frågan igen i en mindre grupp. Och då var det någon som nämnde oron att inte vara beredd när Jesus kommer tillbaka. Att Jesus ska komma tillbaka, det går ju som en röd tråd genom hela Nya testamentet. Vi kan läsa om det i evangelierna och apostlagärningarna, i breven och i uppenbarelseboken. Det är en viktig del av berättelsen om Jesus. För den slutade inte på korset och den slutade inte med den tomma graven eller himmelsfärden. Utan Jesus ska komma igen. Och det står inte i Bibeln för att skrämma oss, utan för att trösta oss och väcka förväntan. Och så har det varit för mig. Jag har hört talas om det här sedan jag var liten. Och det har alltid varit något positivt, någonting att se fram emot. Hemma hos mig så sjöng vi, eller hemma hos oss ska jag säga, sjöng vi mycket mitt i olika sysselsättningar. Och min mormor som bodde i samma hus, hon sjöng ofta: "Jag har i himlen en vän så god." Och så förmedlade hon en trygg gudsbild till sina barnbarn. Och min pappa Stig, han sjöng gärna en sång med den här refrängen: "Tusende stjärneljus över min stig lyser på vandringen. Vackraste stjärnan bär budet till mig. Jesus ska komma igen." Och jag tittade på stjärnhimlen och jag förstod att det var någonting bra att Jesus ska komma igen. Jag hörde också i väckelsemöten att det är viktigt att vara beredd och att inte alla får följa med när Jesus kommer. Och ibland när vi hade bett aftonbön och släckt lampan så bad jag tyst för mig själv att Jesus skulle komma den natten. Jag var kanske 5-6 år gammal. För jag visste att den som trodde på Jesus skulle få följa med honom. Men jag visste också att en del människor tappade bort sin tro när de blev vuxna. Och därför tänkte jag att det var bäst att han kom så fort som möjligt. Senare hörde jag människor berätta om rädslan att bli lämnad kvar. Och en gång så frågade jag min mamma om hon hade varit rädd för det någon gång. Och då svarade hon till min stora förvåning: "Det är jag väl än." Jag tror att hon hade hört en skrämmande förkunnelse om Jesu återkomst. Men i grund och botten så hade hon en trygg tro på Jesus. Och sista dagen hon levde så var det en sjuksköterska som frågade henne: "Känner du dig orolig?" Och då svarade hon: "Nej, jag är trygg. Jesus är min vän." Och jag blev kanske lite överraskad av hennes frimodighet, men absolut inte av innehållet i hennes svar. För den tryggheten att Jesus är min vän, den har jag växt upp med och fått behålla. Jesus som ska komma tillbaka, han är vår bästa vän om vi tror på honom och har lämnat våra liv åt honom. Han som sa strax före sin död, Johannes 14: "Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är." Jesus gick bort. Han dog och uppstod och återvände till Fadern för att öppna vägen för oss till det eviga livet. Och han ska komma tillbaka och hämta oss. Och han gav oss den helige ande som hjälpare. Vi är inte lämnade att klara oss själva under väntetiden. Men min fråga till dig idag, det är: vad känner du när du hör eller läser om att Jesus ska komma tillbaka? Samtala om det en liten stund med dina bänkgrannar. Ja, det är en stor fråga och vi får fortsätta att samtala om det efteråt. Vi ska läsa nu från första Johannesbrevet 4, vers 13 till och med 19. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Första Johannesbrevet är inte formulerat som ett brev utan snarare som en predikan som troligen skickades runt och lästes upp i flera församlingar runt Efesos där Johannes fanns under senare delen av sitt liv. Och han skrev för att uppmuntra de Jesustroende att leva i gemenskap med Jesus och med andra kristna. Och det här textavsnittet som vi har läst, det talar om att stanna kvar hos Gud, att förbli i honom. Det som Jesus också talar om före sin död i Johannes 15, när han talar om grenen som måste vara kvar i vinstocken för att bära frukt och fortsätta att leva. Men varför är det så viktigt, både för Jesus och för Johannes, att uppmuntra alla troende att stanna kvar hos Gud? Jo, därför att vi lever i den här världen och det finns mycket som drar i en annan riktning. Vi har en fiende som är listig och som frestar oss på våra svaga punkter. Och vi omges av människor som gör helt andra prioriteringar och lever som om Gud inte finns. Det är starka krafter som drar åt fel håll. Men Guds makt att bevara oss är så mycket större, så vi behöver inte oroa oss. Men vi behöver vara vaksamma. Och vi behöver varje dag ha gemenskap med Jesus genom bönen och genom bibelläsning. Och vi behöver gemenskap med andra kristna, både i gudstjänst och vardagsliv. Och den helige ande ger oss förvissning om att vi är Guds älskade barn. Vi har vårt hem hos honom och där får vi stanna kvar. Han stannar hos oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss, skriver Johannes här. När jag funderade på det här att stanna kvar hos Gud, så kom jag att tänka på berättelsen om den förlorade sonen och hans far. Jag tycker det är en av de vackraste liknelserna som Jesus berättar när han vill beskriva Gud för oss. Sonen vill i unga år, innan han riktigt har lärt känna sin far, dra ut i världen och leva livets glada dagar. Och han begär att få ut sitt arv i förskott. Och far låter honom få det. Han vill inte tvinga honom att stanna hemma. Och sonen reser till främmande land och slösar bort alla sina pengar. Och så blir det hungersnöd i landet där. Och det drabbar honom hårt. Det enda jobb han kan få, det är det sämsta tänkbara, att vakta svin. Och han får inte ens äta sig mätt på grismaten. Per-Anders Fogelström anspelar på det här i sin Stockholmsskildring från 1700-talet när han berättar om en fattig uthungrad dräng som äter av skulorna som han ska ge till grisarna. Och han blir upptäckt, han blir piskad och han förlorar jobbet. Men när sonen som Jesus berättar om är allra längst ner på botten och förstår jag kommer att dö här, jag kommer att svälta ihjäl, då börjar han tänka på gården där hemma. Där får till och med de som jobbar extra äta sig mätta. Och han inser vad han har gjort när han valde att gå sin väg och bryta kontakten med far. Och han bestämmer sig för att försöka ta sig hem igen. Och han ska säga till far: jag har syndat mot Gud och jag har syndat mot dig. Jag är inte värd att kallas din son, men kan jag få bli daglönare? Kan jag få jobba lite så att jag åtminstone får lite mat? Han kan inte föreställa sig vilket mottagande han ska få. Men far kommer springande. Han tar emot honom med öppen famn. Trots att sonen är smutsig och trasig och luktar illa. Och de flesta skulle inte ens ha känt igen honom. Han hinner ge sin syndabekännelse. Men han hinner inte fråga om arbete. För far säger att han ska få tvätta sig och få nya kläder. Du ska få min finaste dräkt, säger han. Och ring på fingret som visar att han är barn i huset. Och så blir det fest för att den förlorade sonen har kommit hem. Men vad tror du hände sen? Tror du att sonen, när festen är slut, tröttnar på sin far och gården och vill ge sig ut i världen igen? Eller tror du att han stannar kvar och är tacksam varje dag för att han får vara barn i huset? Jag tror att han vill stanna. Jag tror att han vill lära känna sin far ännu mer och bli lik honom. Och jag tror att han gärna vill hjälpa till i familjeföretaget. Inte för att han är tvungen, utan för att han vill och får. Stanna kvar hos mig, säger Jesus. Stanna kvar i min kärlek. Jag kallar er inte tjänare, jag kallar er vänner. Gud är inte din arbetsgivare, sträng och snål som Herrn i Fågelströms roman. Han är din far och du är hans älskade barn. Och han sände Jesus, inte för att döma utan för att rädda världen. Och när Jesus kommer tillbaka, så är det för att fullborda den räddning som världen är i så desperat behov av. För världens problem, de är för stora för att mänsklig makt ska kunna rätta till dem. Författaren Gun-Britt Sundström sa i P1:s söndagsintervju någon gång i våras: jag ser ingen utväg för den här världen om inte en högre makt griper in. Hon är pastorsdotter men har själv ingen personlig tro på Gud. Men hon sa i det här programmet: jag kanske kan få. Jag tyckte det var hoppfullt. Jag tror att den som längtar och som inser att Gud är vår enda räddning, den människan är inte långt borta från Guds rike. Och Gud står med öppen famn. Han vill ta emot varenda en av oss. Det som behövs är att vi tar emot Jesus som frälsare. För han är enda vägen till Gud, men den vägen är öppen för alla. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad, står det i Romarbrevet 10. Den förlorade sonen, han erkände att han hade syndat. Och så får vi erkänna att vi är syndare som behöver förlåtelse för att få rätt relation till Gud. Jesus gav sitt liv för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan leva för evigt. Men vi behöver stanna kvar hos honom och inte gå tillbaka till det gamla livet. Och när vi stannar hos honom så får vi lära känna hans kärlek mer och mer genom våra egna erfarenheter av allt det vi möter i livet. Och vi får ge den kärleken vidare till andra. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den, står det här i vers 16. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Sen fortsätter Johannes och skriver om frimodighet på domens dag för den som stannar hos Gud. Eller som det står i det andra kapitlet och vers 28. Jag, mina barn, förbli i honom så att vi kan stå frimodiga när han uppenbaras och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Jesus kommer tillbaka för att döma levande och döda, och det är en viktig del av evangeliet, att han ska skipa rättvisa och göra slut på allt ont för evigt. Och vi som har tagit emot Jesus och stannat hos honom, vi kan ta emot honom med glädje när han kommer. Det blir ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus, står det i Romarbrevet 8. Men vad menar Johannes när han skriver här i vers 17? Sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Är inte det att sätta ribban väldigt högt? Jesus är ju den enda människa som har levt utan synd, helt utan synd. Han levde hela tiden i gemenskap med Fadern och han följde Guds vilja i allt. Och det klarar vi inte av, någon av oss. Men jag tror att det Johannes talar om här, det är inte vad vi gör eller vad vi klarar av, utan det är vilka vi är. Jesus är Guds son och han ger oss rättighet att vara Guds barn. Efter sin uppståndelse säger Jesus till Maria: gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Och han säger till lärjungarna: som fadern har sänt mig, sänder jag er. Jesus är inte längre kvar här i världen som människa, men vi finns här. Och vi har samma far som han. Vi har samma uppdrag. Och Gud älskar oss med samma kärlek. Och därför kan våra liv bära god frukt. Som Jesus säger i Johannes 15 och 5. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Men våra liv kan visa på Jesus därför att han bor i oss. Och därför skriver Johannes: sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Och det är ingenting vi kan prestera eller behöver prestera eller försöka. Utan det är någonting som vi får ta emot. Precis som grenen tar emot liv från rot och stam. Och den fullkomliga kärleken som står om i vers 18 som befriar oss från rädslan. Det är ju inte vår kärlek, utan det är Guds kärlek till oss som vi får ta emot. Och vi älskar därför att han först älskade oss. Rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Står det också. Vi behöver inte vara rädda för en straffande Gud. För Jesus tog straffet för alla människors synder när han dog på korset. Och domen handlar inte om att Gud är hämndlysten, utan han vill att alla ska räddas till evigt liv. Men för att ställa allting till rätta så måste han ta itu med det onda. Och liksom fadern i berättelsen låter sonen välja om han vill stanna hemma eller gå sin egen väg, så får vi välja om vi vill ha med Gud att göra, nu och för evigt. För det handlar om kärlek och då måste det vara frivilligt. Men du ska veta att Gud längtar efter alla och han står med öppen famn alltid. Och har du inte kommit hem än så kan du göra det idag. Från Guds sida finns det inget hinder. Och han vill inte ha dig som arbetskraft, utan han vill att du ska bli barn i huset. Och är du orolig inför tanken på Jesu återkomst, fast du tror på Jesus och har lämnat ditt liv åt honom, kanske du har fått fel undervisning. En undervisning där Gud framställs mer som en sträng arbetsgivare än en kärleksfull far. Men då kan du få lämna den rädslan idag. Låt Gud ta hand om den. Vi får se fram emot att Jesus ska komma tillbaka med makt och härlighet och ställa allt till rätta. Då ska vi få möta honom ansikte mot ansikte. Det viktiga är att vi stannar hos Jesus och låter honom leva i oss. I andra Timoteusbrevet 4, vers 7 och 8 skriver Paulus så här: jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Paulus, han stannade kvar hos Jesus trots alla svårigheter som han mötte. Och han bevarade den tro som han fick när han mötte Jesus på Damaskusvägen. Han vet att han är en syndare frälst av nåd. Och därför ser han fram emot att få möta Herren som en rättvis domare. Och det gäller inte bara mig, skriver han. Det gäller alla som längtar efter hans ankomst. Vi behöver inte vara rädda eller oroliga. Vi behöver inte stå där med skam när Jesus kommer. Utan vi får hälsa honom välkommen med stor glädje. Räta på er, befrielsen närmar sig, säger Jesus. Och det hoppet och de framtidsutsikterna får vi leva med och dela med oss av till andra. Tack Jesus för att du kom hit till världen för att rädda oss från det onda. Och tack för att vi får se fram emot att du ska komma tillbaka. Tack för att vi får leva i trygghet och glädje. Och att vi får dela med oss av det enda hopp som finns för framtiden. Det hopp som världen behöver. Nu ber jag att du ska välsigna oss, var och en vi som är här idag. Tack för att du kan förnya både hopp och tro och kärlek. Tack för att du kan lyfta av bördor idag. Jag ber att du tar hand om avslutningen av den här gudstjänsten och möter oss var och en på det sätt som vi behöver. I Jesu namn. Amen. Vi ska fortsätta med bön och lovsång och förbön. Och du kan, om du har något speciellt bönämne, så kan du skriva på en lapp här eller på den andra sidan. Så ber vi för det sen i slutet av gudstjänsten utan att läsa upp lapparna. Om du vill tända ljus så får du göra det. Om du vill att någon ska be tillsammans med dig så kommer Paul och jag finnas där borta i hörnet där. Och Shine leder oss i lovsång.
Du som är törstig.
Du som är törstig, du som är svår, kom till hans källa, drygg av vattnet som ger dig, låda år och ångest, sköljas på i en strömmar av kärlek. Yes. ström av kärlek som ljud och bär ut i ljud. Det jag det kom här.
Ingen är som du.
som du. Ingen rör mitt hjärta så som du gör. Jag kan söka i evighet och se ingen som du. Ingen som du. Ingen rör mitt hjärta så som du gör. Jag kan söka i evighet och se ingen är som du. Jag kan söka i evighet och se ingen är som du.
Tillsammans. Herre, jag tackar dig för den här stunden som vi har fått ta tillsammans och inför ditt ansikte, Herre. Tack för de här bönämnena, tacksägelsämnena som ligger i de här korgarna. Tack att du vet vad som står på dem. Vi behöver inte ens skriva det, men för oss själva så behöver vi få ner det. Du vet våra tankar, du vet hur vi känner. Du känner oss utan och innan, Herre. Och jag tackar dig för ljusen som har blivit tända. Tack för att du vet vad de står för. De människor vi kanske tänker på, de situationer vi tänker på, Herre. Tack för att du bär oss. Och du bär de här personerna som vi har tänkt på, som vi vill sända en extra tanke till, Herre. Tack för att du har varit med i förbönstunden, de som har gått fram för förbön. Tack för att människor har fått öppna sig också inför någon annan och den styrka som det är att få göra det. Tack för att du är med de här människorna på ett extra och speciellt sätt, Herre. Och att du ska fortsätta att verka i deras liv. Vad det än må vara, Herre, så bär du genom allt. Du lämnar oss aldrig, oavsett hur situationer kan se ut. Vi går igenom tuffa saker i våra liv och det kan vara svårt att se en ljusning, eller det kan vara svårt att känna tacksamhet, men tack för att du finns där och du lämnar oss inte. Det är det löftet vi har, Herre. Tack för att du bär genom allt. Amen. Jag tänkte ta lite pålysningar här. Det går ju ner lite, det går inte på högvarv nu, om man säger så, i sommar. Men det finns ändå mycket som man kan engagera sig och vara med på. Våra gudstjänster kommer ju att vara nu i Sendere Missionskyrkan och sen Pingstkyrkan i den ordningen. Och om du har möjlighet att vara med så är det ju härligt att få vara en del av gemenskapen. Man kan ju vara på andra ställen i landet och vara med på gudstjänst där, och vi kan ju även följa via YouTube, som också är väldigt bra. Man kan vara med på det sättet. Sen har vi det som återkommer i sommar, är tisdagsbönen. Den är ju 10:00 under hela sommaren. Och fika vid 11:00 ungefär brukar det vara. Det är alltid i samband där. Så om du vill vara med på det så är du välkommen. Sen ska vi ha grillning här torsdagar. Det startar vecka 28 till vecka 33. Och det blir mellan 18 och 20. Så vill du vara med och grilla korv eller vad det kan bli för gott. Och dela gemenskap så är ni välkomna på det. Sen har vi en annan sak som jag skulle vilja pålysa om. Och det är inte förrän i september, men tiden går ju fort. Och sommaren går extra fort. Så det är skaparglädje som vi ska ha här i höst. Den 19 till 20 september, den helgen. Och under lördagen där så får man vara med på lite olika aktiviteter som man kan anmäla sig till. Det är drama, körglädje, altansoffa om du vill spika och hamra. Och kreativ bibel, konstvandring, dikt och skrivande och blomsterarrangemang. Det står på programmet, så om du känner att du vill vara med på någonting kreativt och dela gemenskapen i det, så är ni välkomna att anmäla er. Och i den här foldern som finns här ute så står telefonnummer på den du ska anmäla dig till då. Och ni får gärna göra det nu innan ni går på semester eller innan tiden bara rullar på. För det är bra att förbereda sig inför hösten också. Även om man ska leva i nuet så är det bra att förbereda vad som ska hända i höst. Och det vill jag uppmuntra er till. Vi tror på att det ska bli fina dagar det här. Ja, det var nog alla pålysningar. Då tänkte jag att jag ska avsluta med att läsa en dikt igen då. Ni får stå ut med det, ni som kanske. Jag hoppas att ni uppskattar det med dikter, för jag vill gärna dela med mig av den. Jag blev inspirerad av Martins predikan förra söndagen och frågan han ställde då. Var någonstans upplever du att du möter Gud enklast? Och det jag tänkte på när jag satt där nere i bänken var att jag tycker att jag möter Gud i naturen på ett speciellt sätt. Och även i människor, och då speciellt i barnen. När jag ser in i barns ögon, jag är lite rörd, så tycker jag det är något fantastiskt. Så jag skrev en dikt om detta och den heter Gud finns. Gud finns i varenda blomma jag ser, i det skimrande glittret på sjön, i fågelkvittret, i de första solstrålarna på morgonen och i de sista på kvällen, i ett barns pålande skratt. Han finns där och han rör vid mitt hjärta. Där i naturens tempelsal, där möter jag honom. Där råder frid och ro. Gud finns. Och nu går vi ju till avslutningen här, och det är alldeles strax dags för gemenskap i kaffeborden, och då är ni välkomna dit och dela gemenskapen där. Och jag vill bara säga tack för idag, tack för alla som har medverkat, tack Ingegärd för predikan och tack Shine för fina sånger. Tack Marita, du har spelat, och alla ni som har skött ljud och bild och så. Ja, och sen så vill jag tacka er som har följt gudstjänsten via YouTube och närradion. Ni som lyssnar på detta i efterhand, tror jag det blir. Och så vill jag önska er en fin vecka, och först och främst vill jag önska er Guds välsignelse.